Varför har präster 3 månaders uppsägningstid?
På Spelsnack avsnitt 569 och idag är det jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej.
Jag kallar dig nästan för Oliver, men jag hejdade mig precis.
Jo. Jag kan vara Oliver för dig om du vill.
Ja, det lät nästan så.
Ja, fetta.
Ja, extra sur och ja.
Speciellt inombords uppenbarligen.
Ja, precis. Och nu kanske folk undrar varför det här kommer ut på en torsdag istället. För att det hände äntligen. Vi hade ett avsnitt som försvann.
Hände äntligen.
Ja, men alltså, att det inte har hänt hittills är helt otroligt. Jag tror vi har haft någon gång att någon har glömt att spela in och så har man fått liksom mixa och klippa lite. Men vi har aldrig haft ett avsnitt som liksom helt har försvunnit. Vilket det gjorde. På grund av mig. För att vi, så att egentligen skulle Douglas varit med i avsnittet. Douglas kommer vara med längre fram istället. Och jag hade köpt en ny version av mitt inspelningsprogram som jag var så nöjd över. Och när jag sparade projektet när vi hade spelat in klart, då försvann allt ljud. Och jag har ingen aning om varför och supporten kan inte hjälpa mig att få tillbaka det. Och jag har försökt liksom hitta den här jävla filen, för det sparas alltid en WAV-fil när man sparar projektet. Och försökt hitta den här filen på min dator eller ladda ner program för att den ska liksom typ skanna efter förlorade filer och grejer. Det existerar liksom inte. Så jag har ingen aning om vad som hände. Så nu sitter jag med mitt gamla program som funkar.
Idag igen.
Idag igen, ja.
Ja, men precis. För vi spelade ju in igår.
Ja, precis. Så att därför Douglas inte med. Därför kommer det här avsnittet ut på en torsdag. Så det är så det ligger till helt enkelt.
Så det är bara minus med andra ord?
Ja, förutom att man nu får höra avsnittet. Vi hade ju kunnat skippa en vecka, men det vill jag helst inte göra.
Nej, det vill inte jag heller.
Och inte Adam heller.
Nej, absolut.
Adam var så jävla på. Alltså, han bara, Jimmy, vi måste fixa det här. Jag har knappt kunnat sova i natt.
Vi måste rädda dagen.
Ja,
det
precis.
Vår plikt.
Exakt, vår plikt. Håll på med det här nu. Fan, hur länge har jag hållit på med det här? Det blir 14 år i år. För mig.
Och jag har snart varit med i Spelsnack i 6 år.
Mm. Adam, du är hela en månad.
Yeah.
Liten färsking.
Men som sagt, jag har gästat väldigt mycket.
Jag tar det som ett tecken att det är efter att jag börjar som du får tekniska problem.
Ja, precis. Det här är din stora liksom ruse att du ska ta över. Men jag har funderat lite på en annan sak idag, Adam. För att du har ändå varit och gästat i flera år nu.
Ja.
Men jag tror vi aldrig liksom har riktigt kollat tempen på dig, liksom så här. Hur började ditt spelintresse? Vad var din första konsol?
Jag är
lite nyfiken. Vad var din första konsol?
Jag blev lite orolig när du sa liksom kolla tempen.
Ja.
Bend over.
Munnen eller det andra alternativet.
Jag vet inte vad som du tycker är roligast.
Om du ska vara Oliver så är det väl baksidan antar jag.
Ja, han visste inte att man kunde ta tempen någon annanstans.
Wine me and dine me first, säger jag. Nej, men jag är ju född 1990, så många, precis som jag, börjar nog med ett NES i hemmet. Så det var där jag och min lillebror spelade mest, skulle jag vilja säga. Vi spelade massa Super Mario och så hade vi att vi spelade Tetris med hela familjen. Min mamma var någon anledning bäst på det.
Min mamma också.
Ja,
alltså, vi hade den här Tetris från glassbilen, du vet, de här små nyckelringarna.
Aha!
Och den körde, och så hon satt och spelade på den hela tiden.
Vi körde på vår tjocka, fula vardagsrums-tv, NES Tetris, och det var glorious och så. Och sen var det ju lite Game Boy. Min storebror hade ett Mega Drive sen också, men katten pissade på den.
Gick den sönder då?
Ja. Så jag kommer bara ihåg typ att jag spelade några minuter Golden Axe. Typ. Så jag och lillebror, vi hade inte SNES, vi hade Game Boy. Vi tyckte om tv-spel väldigt mycket. Så när vi var och hälsade på farmor. Okej, ni som bor i Blekinge, Karlskrona. Ni vet att det fanns, eller finns ett ställe som heter Leksakshuset. Och på den tiden när jag var liten så hade Leksakshuset en enorm spelavdelning med demonstrationer och allting. Så man provade ju liksom Star Wars på N64 och Sonic på Mega Drive och allting sånt liksom i såna här demonstrationer som fanns där. Men sen gick det, ja, det var Game Boy, Game Boy Color och sen blev det PlayStation 1 till slut som min lillebror fick. Vi ville ha Nintendo 64 för vi ville ha Pokémon Stadium, men Nintendo hade i princip förlorat fighten då den generationen. Och sen blev det PlayStation 2 och sen original Xbox köpte jag med lillebror för våra egna pengar.
Så det var alltså din första konsol du köpte då? Original Xboxen?
Ja, det var den första konsolen vi köpte. PlayStation 2 var den sista konsolen vi fick. Tillsammans, det var 2003 tillsammans med Prince of Persia The Sands of Time. Och precis som många andra familjer då kan jag tänka mig att det hände för många att farsan upptäckte, aha, du behöver ett minneskort också för att kunna spara. Så jag spelade de första banorna i Sands of Time typ i 2 dagar innan butiken öppnade igen.
Ja, men vilket jävla skit det var med minneskort alltså. Alltså riktigt irriterande. Och jag var sån Nintendo-fanboy så att jag liksom, jag verkligen stod upp för att minneskort var bättre än hårddisk. När det begav sig. För att hårddisken, då måste man ju radera sina sparfiler. Man, till en, med minneskort så kan man bara köpa ett nytt. Och det var så här att inte inse liksom att hårddisken är så pass stor i Xboxen att det var typ omöjligt att fylla den.
Ja, alltså jag har ingen aning om... De mätte ju typ i blocks, men jag har ingen aning om hur många blocks någonting var.
Nej, det var ju helt sjukt. Så, att ni, så på GameCube så fanns det ju 59 blocks minneskort och så fanns det 256 blocks minneskort och så fanns det typ någon tredje part på 512 block eller någonting sånt.
Nej, men däremot måste jag säga att även om hårddiskar och sånt på många sätt är bättre, det är fortfarande någonting, det är viss charm med minneskort som jag tycker vi förlorat. Det här med att plugga in och det är någonting man kan flytta och ta med sig. Det är någonting jag liksom mentalt saknar, även fast inte riktigt med en del längre.
Ja, men jag förstår vad du menar, för att typ när jag köpte ju en GameCube igen för några år sedan nu. För att min egen GameCube från början, den var ju liksom, den gick sönder och den liksom följde inte med mig i flytten då. Så köpte jag en GameCube på att radera och då liksom plugga i för att se allting skulle funka och liksom kunde man gå in på sina minneskort och se liksom att, ja men senaste spaningen när den var gjord liksom och sådana grejer, man bara, det kändes riktigt som en sån här minneslucka typ, man bara så här hoppar in och bara såhär, ah det här minns jag, det här minns jag. Det är inte som att jag hoppar in nu på Xboxen och bara kollar mina sparfiler och bara okej, det här var en typ en Skyrim sparfil från typ 10 år sedan tillbaka. Det
kändes som en minneslucka.
Ja men minnes, en dörr till minnen.
En nostalgitripp, ja, kanske.
Nostalgitripp kan man också säga.
Jag tyckte om när man gick och kollade sparfilerna på PlayStation 1-minneskorten. För de hade ju små 3D-ikoner. Så liksom Medal of Honor för mig var en handgranat och sånt.
Ja, men det är lite typ som GameCube också. Då var det typ så här små kuber med liksom en bild på. Man kunde veta vad det var för någonting. Och The Sims-spelen tog så jävla många block. Då fick man typ köpa ett nytt minneskort. Och det ska få plats.
Ja, det var ju lite gap där i konsolen. Så jag spelade en del PC också när jag växte upp. Så det var ju The Sims, SimCity och mycket strategispel. För de coola 3D-spelen klarade inte riktigt vår dator. Så det var typ Age of Empires, Red Alert och mycket PC-strategi ett antal år där.
Ja, jag fattar. Vad är din favoritkonsol då? Den lätta frågan.
Ja, alltså den konsol som jag antagligen har spenderat absolut mest tid med, det är nog Xbox 360. För det var ju, det var en så lång generation och det var så sjukt många spel. Men jag är väldigt svag för många av upplevelserna jag hade med PlayStation 2 ändå. PlayStation 2 var ett väldigt magiskt ögonblick i spel, på ett sätt. Prince of Persia, Sands of Time. Det är ett av mina favoritspel. Och jag älskar det fortfarande, även fast jag inte spelar lika ofta som jag borde. God of War och så GTA-spelen. Den är nog på pappret min favoritkonsol. Även fast jag har den konsolen jag tycker mest om att använda av de gamla, det är nog Xbox, original Xbox.
Mm.
För det var så coola spel och den kunde göra, och Halo och allting sånt. Men PlayStation 2 är nog liksom där mitt spelande tog fart mest, faktiskt. Så jag väljer nog PlayStation 2, även fast väldigt tät andra plats är nog första Xbox, faktiskt. Jag tyckte om den väldigt mycket.
Mm. Första Xboxen känns... Alltså, jag hade ju bara GameCube den generationen, men kändes som jag ändå hade mer koll på vad som kom på PlayStation. Xbox känns lite sån här Dark Horse nästan. Man säger att den hade Halo, det är typ det jag vet.
Ja,
och resten är typ såhär...
Den hade ju några sådana här riktigt bra exklusivt som Chronicles Riddick Escape from Butcher Bay och Conker's Live and Reloaded och sådana här saker. Så det fanns ju liksom de här exklusiva spelen som var fantastiskt coola, men de fick ju aldrig, eftersom att Xbox i sig inte hade samma momentum som PlayStation, så fick du inte heller samma word of mouth. Det var en bättre säljande kultkonsol än Nintendo.
Jag undrar om inte typ GameCube och Xbox hamnar typ på samma.
Jag kommer inte ihåg vad det hamnade på i slutet, men det var i princip bara Halo som egentligen sålde konsolen.
Ja, men jag tror det är strax över 20 miljoner för båda de två. Och PlayStation 2 sålde var det 120...
Var det...
Nej.
150 det slutar
på 150 någonting tror jag nu som Switch håller på att gå om då. Det var ju betydligt större skillnad då än vad det är idag. Mellan liksom konsolerna kan man säga.
Över 160 miljoner har Sony bekräftat att PlayStation 2 sålde.
Mm. Och det är ju helt sjukt.
Ja.
Och Switch är på väg att gå om det.
Mm. Får se hur mycket försäljningen tappar på Switch, hur mycket momentumet och hur snabbt Nintendo fasar ut den när Switch 2 kommer.
Ja, jag tror sista PlayStation 2-spelet släpptes typ 2008 eller någonting sånt.
Ja, det släpptes ju bara så sportspel och sånt ganska länge till.
Och det gick ganska länge att köpa liksom själva maskinen också.
Ja.
För typ 600 spänn. Liksom den slimmare varianten.
Mm. Jag föredrog den första varianten. Den slimmare var inte lika förtjust i.
Ja, jag gillar den slimma jättemycket. Men det var bara för att den var så himla liten.
Luckan var inte lika cool.
Nej, men så var det. Den var ju mer liksom plastig kan man säga. Men annars gillar den väldigt mycket. Men jag hade en fet PS2 som jag köpte efter att jag hade köpt min Wii, så jag köpte en PlayStation 2 2007. Mm. Och sen hade min syrra ner den i golvet så att den slutade läsa skivor, så då köpte jag en slimmad för typ 500 spänn. Och den hade hon också sönder sen.
Men hur?
Jag vet inte, det var...
Slog hon dig i huvudet med den?
Nej, men jag hade liksom min säng var liksom bredvid sån här IKEA typ. Jag hade fyra stycken sån här IKEA vita nattduksbord typ med tre lådor. Och det var liksom min tv-bänk, eller fyra sådana i rad. Och då låg PlayStation 2:an bredvid sängen. Så jag tror att hon har råkat sparka till den när hon hade sovit i min säng någon gång när inte jag var hemma.
Mm.
Och så gick den sönder. Men jag hade inte många spel till min PlayStation 2. Jag hade Ratchet & Clank, Guitar Hero, Rock the 80s, God of War. Hade jag något mer? Jo, och sen VRC typ 2 eller någonting sånt. Något rallyspel. Så det var liksom, så det var inte som, jag hade mycket spel i PlayStation 2 direkt. Det är lite konstigt med tanke på att PlayStation 2-spelen måste ha varit så himla billiga.
Ja.
För det var ju det bästa när jag köpte en 360. Det var ju det att alla storspelen som hade släppts fram till dess var ju liksom skitbilliga. Jag köpte en 360 2008. Så jag köpte liksom så här, första Mass Effect, The Orange Box. GTA 4. Vad var det mer som kom? Första Assassin's Creed, alltså alla de spelen köpte jag typ för mindre än 200 kronor styck liksom.
Mm.
Första månaden man hade den konsolen, så det var så himla mycket som började öppnas upp när man började spela på den på allvar.
Mm. Jag köpte 360. Vi köpte det inte 2005. Jag och min lillebror köpte det tillsammans 2006, och Dead Rising var vårt första 360-spel.
Mitt var Perfect Dark Zero.
Oh, gud.
Kostar 49 spänn, så det var typ enbart därför jag köpte det. Jag bara, men så har man något nytt spel att spela liksom. Spelar man det och Hexic HD liksom.
Ja, oh, gud.
Vad var din första konsol, Amanda? Jag tror att vi har pratat om det förut, men jag minns ej.
Ja, alltså min första egna konsol i allmänhet var ju Game Boy.
Mm.
I och med att vi liksom inte hade någon stationär hemma. Jag hade ju en PC som jag spelade lite lätt på, typ så här Trollet Hugo och Ringaren Notre Dame liksom, och Lejonkungen mer eller mindre. Sådana liksom lätta PC-spel som ingen kommer ihåg idag, mer eller mindre, mer än jag.
Mm.
Men jag hade ju liksom inte en stationär konsol förrän i vuxen ålder. Och den införskaffades till hemmet 2013, om inte jag missminner mig. Så det var liksom bara några månader innan PlayStation 4 skulle släppas. Så den var ju liksom väldigt billig att införskaffa på GameStop.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vilket min första upplevelse blev till den, helt enkelt. Men jag tror att en av de första titlarna som jag köpte var nog Ratchet & Clank Tools of Destruction.
Mm.
Jag minns dock att tidiga titlar som jag köpte till den var ju till exempel Bioshock Infinite och Ni no Kuni Wrath of the White Witch.
Mm. Ja. Enda anledningen till att jag köpte en 360 istället för PS3 var ju för att 360 var billigare.
Jag köpte, PlayStation 3 var ju riktigt dyr när den kom. Jag köpte den 2008, då hade den prissänkts lite. Då hade de släppt den här 60, jag tror det var 80 gigs-varianten jag köpte. Och mitt första PlayStation 3-spel var Metal Gear Solid 4. Och det var även mitt första Metal Gear Solid-spel.
Ah.
Så jag började starta det och så är det folk som bara, nanomachines. Jag bara, vad pratar ni om? Vad är en Outer Haven för något?
Ja, men även om man har spelat Metal Gear-spelen så är det inte helt säkert att man hänger med ändå.
Jag tror att om man hade spelat Metal Gear Solid 2 hade man hängt med lite mer.
Mm. Ja, mitt första PS3-spel var Little Big Planet.
Mm,
men jag köpte när köpte jag min PS3? 2009 eller 2010 tror jag.
Mm.
Och eftersom då bodde jag på landet och hade mobilt bredband, och det var liksom, jag kunde liksom inte ladda ner typ spel från PSN för att mitt internet var då för långsamt för deras typ server att hantera, så man fick bara error.
Och då är deras servrar ändå extremt långsamma på den tiden.
Ja. Och det var inga problem med 360 liksom att kunna ladda ner spel och sådana grejer. Men där var det liksom, det gick. Så jag köpte Wipeout HD eller vad det nu kallades, den liksom, som de släppte på PSN. Och det kunde jag inte ladda ner. Och sen typ när man laddade ner uppdateringar till spel, så det var ju, alltså det fungerade så himla dåligt. Det var att det fanns typ 52 uppdateringar till Little Big Planet att ladda ner när man skulle starta det spelet första gången. Mm. Och du kunde typ säga att du laddade ner 25 uppdateringar och så failade den 26. Då behövde du börja om från början.
Åh gud vad drygt.
Japp. Så att det så att jag spelade PS3-majoriteten offline tills liksom man fick någon typ bättre mobilt bredbandsrouter som kunde liksom lösa de flesta liksom problemen. För att jag vet att de tidigare liksom stickorna från 3, de var så, de liksom tappade connection mitt i allt. Och liksom det gjorde ingenting om du typ spelade online, liksom att du liksom lite med en bump. Men när man just skulle ladda ner de här jävla uppdateringarna från PSN och liksom förlorade connectionen lite, då var det liksom kört.
Alltså, jag förstår att det var gratis online på PlayStation 3 på den tiden, för jag hade fan inte betalat för det.
Nej, sen tycker jag i och för sig att online borde vara gratis. Eftersom med tanke på hur många spel som har den funktionaliteten och att det är många spel du inte ens kan spela om du liksom inte har online. Jag tror att Sony är väl lite slappare med det än vad Xbox är, för där kan du i alla fall spela typ free-to-play-spel och sånt utan att ha PSN, men men på Xbox så kräver majoriteten av free-to-play-spel fortfarande att du har Xbox Live.
Här hittar jag en gammal bild från 2013 och det var liksom ett spelpaket som jag tror beställdes från retrospelsbutiken med GTA 4, Burnout Paradise, NHL 12, Little Big Planet och Ratchet & Clank Tools of Destruction.
Mm.
Det var ju liksom till hela hushållet då, så det var ju ett av dem som jag ville ha. Just det, här var vi ju Batman Arkham City också, som jag köpte igen, för jag hade ju spelat det på min laptop innan.
Mm. Vad en nice samlingsspel.
Ja, men det var det faktiskt. Jag hade ju två riktiga godingar där. Alltså, Batman Arkham-serien ligger ju mig fortfarande varmt om hjärtat, och så även Ratchet & Clank.
Mm. Ja, verkligen.
Hoppas att de utannonserar ett nytt spel snart. Jag vet ju att Insomniac har mycket på sitt bord generellt sett, men Ratchet & Clank är ju kanske den serien som jag liksom älskar mest, just på grund av att den har hängt med så pass länge.
Mm. Och senast Ratchet & Clank såldes inte så bra, va?
Jag tror inte de tjänar in pengarna igen. Men så, alltså, Insomniacs produktioner har blivit så fruktansvärt dyra.
Mm.
Jag menar, var inte typ Spider-Man 2 typ mycket, mycket dyrare än Spider-Man 1 att utveckla?
Jo, jag tror det. Och då är det väl, det är väl typ licenskostnader och sånt också som går till Disney. Och sen så, ja men, du har väl rätt så höga löner också. Insomniac är väl i Kalifornien, va? Typ Santa Monica. Är de inte där? Eller är de i San Francisco?
Jag kommer inte ihåg, men det är i alla fall en av de dyrare delarna, ja, av landet.
Så att det är dyrt. För det var en sak som dök upp på Twitter nu när jag såg i veckan. Det var ju det här att Kingdom Come Deliverance 2, som vi ska prata om, var ju väldigt billigt att utveckla om man liksom jämför med hur många AAA-spel kostar.
Mm.
Och folk liksom använder det som typ en jab mot AAA-industrin. Men sen, det är också för att där vart Kingdom Come Deliverance 2 utvecklas är det mycket billigare.
Det är samma sak med Polen och så vidare också, ja, med CD Projekt Red.
Så att det går liksom inte riktigt att jämföra.
Ja, och sen är det också lite, när det är sånt, $1 är inte exakt $1 på alla ställen i världen liksom heller.
Nej, exakt.
Ja. Så det är väldigt fascinerande när man pratar om det med budgetkostnader och utvecklingstider och sånt. Särskilt med tanke på hur bloated stora delar av AAA-industrin har blivit. Och liksom ett snedsteg och hela huset kollapsar.
Ja, och det är så synd. Jag hade gärna liksom tagit mer fokuserade spel, lite mindre liksom scope på spelen. Att det är fan jobbigt att köra liksom många AAA-spel i rad som är typ 40-50 timmar. Och då vet man, då har jag inte ens gjort allting om jag har spenderat de 30-40 timmar. Liksom.
Men när det gäller just Insomniac så har ju de ganska så små titlar i relation till många andra AAA-studios. Det är ju bara det att deras tekniska kompetens är ju också så otroligt hög. Och de har ju alltid väldigt högt produktionsvärde. Så det skenar ju liksom iväg på sådana grejer också.
Mm.
Det känns ju liksom alltid som när man skaffar en Insomniac-produkt, då är det premium.
Mm. Ja, men så är det ju. Men det är personalkostnader, det är ju det som är dyrast liksom.
Mm. Alltså Rift Apart, det var ju ett otroligt spel. Så jag hade jättegärna sett liksom en uppföljare på det. Men jag förstår ju liksom om studion har mycket annat på sitt bord. Det är väl ett Wolverine-spel på gång härnäst.
Mm. Det är Wolverine. Jag tror... Det var ju läckor från Insomniac, var det förra eller förra året? Jag kommer inte ihåg. Där typ nästan allt de arbetade på, eller planerade att arbeta på, läckte. Och då var det ju ett Venom spin-off-spel. Och ett Wolverine-spel. Och sen var det ett X-Men-spel? Eller vad var det?
Nej, det var ett live-service Spider-Man-spel som var typ Into the Spider-Verse-relaterat. Där det var multiplayer då. Sen minns jag inte om det var någonting...
Jag tror att ett framtida Ratchet & Clank var nämnt i de papperna, men det var ju en bit bort.
Mm, och sen var det lite, jag kommer ihåg att det stod också någonting om Miles Morales, liksom att göra ett sånt liksom mindre spel mellan var ekonomiskt bra för att det kostade inte så mycket att utveckla, men det drog in mer pengar.
Ja, men precis. Mm. Så man kan ju använda ganska så mycket assets till exempel från det spelet.
Mm.
Mm. Ja, och titta bara liksom på Yakuza till exempel, alltså, eller Like a Dragon-serien.
Det är samma sak där.
Där liksom de har ju en otrolig utvecklingstakt, men de återanvänder också mycket liksom av områden som har funnits i tidigare spel.
Precis. Miljöer och objekt kan de ju återanvända ganska så mycket, vilket gör ju liksom att processen effektiviseras väldigt mycket.
Mm. Men det är väl lite att kolla på typ Breath of the Wild och Tears of the Kingdom, liksom. Det är ju samma karta. Ja. Även om Tears of the Kingdom har lagt till massa grejer. Men sen å andra sidan, det spelet tog också typ 6 år att utveckla, så att det är ju inte så att Det är inte som att det, man fick vänta mindre för att de använde samma saker. Liksom, utan då gjorde de ju andra grejer. Men då kunde de säkert fokusera på liksom att okej, men då ska vi ha den här byggmekaniken istället. Och då behöver vi inte liksom bygga hela världen igen.
Ja, men precis. Fokuset väldigt, mer på system.
Mm. Ja, väldigt mycket fokus under huven med det spelet.
Precis. Men apropå Kingdom Come Deliverance 2, det har ju du spelat, Adam.
Ja!
Ja, så vad tycker du om det?
Det är än så länge väldigt bra. Jag har nu idag spelat runt 14 timmar i det. Och för de som inte vet, det är ju Kingdom Come Deliverance 2 är uppföljare till Kingdom Come Deliverance. Dun, dun, dun. Och
den hade kunnat ha något.
Det är ett historiskt baserat realistiskt citattecken rollspel satt i 1400-talets Böhmen, eller Tjeckien. Och det första spelet då följer ju en liten påge som heter Henry. Och han och hans liv råkar hamna lite i mitten när det blir lite invasion och sånt. Och hans familj dör och massa sådana saker. Och man går ju från i princip en illitterär smedson till en kämpe i princip. Och det tvåan tar efter, det börjar där ettan slutar i princip, när man rider iväg med Hans, som är en nobel person, son, bla bla bla, med som är fredsbud i princip för att hitta allierade. Då. Och Kingdom Come Deliverance är ju då direkt uppföljare. Man är på väg för att leverera meddelandet och saker går inte riktigt som det ska. Man råkar åka på pyngel och förlorar majoriteten av sina nivåer och abilities. Så man måste träna upp sig och lära om mycket igen, så att säga.
Får du spela någonting som händer när han har mer skills i början, eller liksom är det en cutscene som att nu har det gått åt helvete?
Man får inte göra mycket, man får inte röra sig mycket, man har typ ett litet läger och man kan typ träningssparra lite, men det är inte mer än så egentligen. Man märker att man har typ mycket mer poäng i saker som en stats, du vet, för dialoger. Men när man förlorar typ sina skills och sin status och sin gear, då försvinner ju de statsen för det är så mycket derived. Det är mycket derived stats baserat på ens utrustning, ens reputation och sådana saker. Så det får man känna lite smak på med en dialog i början. Men sen förlorar man allt och typ alla bara. Jag har än så länge inte jag tror jag lyckats med en enda persuasion check i spelet. Ja, och det är liksom Henry, han liksom när han misslyckas så är han den dummaste jäveln i världen. När han försöker lugna någon om liksom en familjefejd. Liksom att personen gav inte barnet någon välsignelse, det betyder att barnet kommer hamna i helvetet. Och Henry bara, men jag har hört att barn som inte får någon välsignelse, de kommer till något ställe som heter bla bla bla, som jag tror är som helvetet, men en annan färg. Liksom, alltså,
what the fuck?
När man säger random bullshit och de andra liksom, som pratar med dem, de bara, vad fan pratar de om? Så jag är än så länge inte jättebra på persuasion. Jag är bättre på att gå runt i skogen och spö upp banditer och sno deras loot.
Ja, för det var ju liksom en grej i första spelet, att du behövde ju nödvändigtvis inte slåss så mycket om du inte ville. Utan alltså att stora delar av spelet gick ju mer eller mindre ut på att prata med folk och typ göra sådana undersökningar eller någonting sånt. Liksom att, men det kan vara att du ska ta reda på vem som har snott den här grejen, och då är en stor grej av det är ju bara liksom att gå runt och prata med folk. Är det samma sak i tvåan?
Det finns utrymme för det. Sen är jag helt felspäckad för det, för att de statsen jag har är inte jättebra för det. Liksom. Jag går runt i det jag kunnat skrapa ihop, och då, om jag liksom som en tölp kommer upp och försöker prata om att de ser ingen anledning att lyssna på mig i den här hierarkin världen har.
Nej.
Så det finns gott om sådana alternativ, det är bara att jag inte är bra på dem.
Ja, okej. Okay, men hur känns striden då? För att det hade jag ganska svårt för i ettan. Och det var typ den största egentligen hindret till att verkligen tycka att spelet var liksom jättebra. Och då spelar jag på konsol. Jag vet att sådana som har spelat på PC kanske är lättare. För att det var väldigt klumpigt och mötte du liksom fler än en person så var det liksom nästan överväldigande svårt.
Det känns inte lika utmanande, skulle jag säga. Inte på samma sätt. Det är ju fortfarande det här systemet med att man svingar i olika riktningar och sånt. Men det känns som att jag tunat AI:n så att alla inte är lika på en om det är flera. För jag har kunnat slåss mot typ två personer utan enorma problem bara jag positionerar mig rätt. Så att liksom, okej, ställer dem på led i princip. Så positionering hjälper det mycket. Och sen kan man även ha, man har även en hund som heter Matt. Och man kan liksom skicka honom på att anfalla någon så han kan liksom distrahera någon medan man slåss med en annan eller hjälpa till att ha liksom så. Så det än så länge har jag inga enorma problem om det inte är någon som har typ, åh fuck, den här personen har 17 lager plåt på sig.
Ja, men då är det lite skillnad. Då får man nästan, då blir man nästan imponerad istället. Man bara, men jag förstår varför det här inte gick.
Ja, nej men så än så länge har jag inte haft den här du vet, i början av Kingdom Deliverance. Precis i början när man liksom flyr från sin by så springer man ju förbi och då möter man ju sitt potentiella love interest som liksom blir påpucklad av de humans försöker liksom ställa till oreda med henne man liksom, så fort man liksom försöker liksom hjälpa henne, om de får tag på en då är man fucked, de bara slår ihjäl en och man hinner knappt springa därifrån liksom. Den känslan av att åh nej, nu bara slår de på mig tills och jag är död inom bara några slag. Den känslan är inte i närheten lika stark.
Ja, men det är skönt.
Och jag skulle säga att det är lättare generellt sett att göra de här parering och reposts. Så att liksom istället för att manuellt liksom bara blocka och hålla i en riktning, man kan fortfarande göra det, men då är det liksom att man har väntat på den här lilla ikonen så man kan liksom parera och sen göra ett mothugg med rätt timing och sånt. Det är så jag kör mina strider med, så det är lite mera bang, 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 fram och tillbaka.
För visst var det så i första spelet liksom att för att utföra vissa typer av moves så behövde man liksom vinklas, alltså nästan som en fightingspelskombo.
Det finns fortfarande kombos. Jag har inte varit, det har inte varit lika behov av att behöva göra dem, skulle jag säga.
Nej.
Det kan säkert snabba upp många av striderna så, men det är inte det här med att man liksom slåss och det känns som att man inte kommer någonstans. Den känslan har jag inte haft. Och jag spelar på PlayStation 5 Pro med kontroll. Också bara för de som lyssnar. Så jag spelar konsolversionen. Och det är en väldigt bra konsolversion. Och inte bara, jag har hört goda ord även om Xbox Series och PlayStation 5-versionen. Så det är inte samma gap som mellan PC-versionen och PlayStation 4 och Xbox Series-versionen. Nej, Xbox One-versionen menar. För där var det ju ett ganska stort gap mellan liksom på teknisk kompetens och sådana saker. Nu kan man ju faktiskt spela i 60 fps på konsol i alla fall. Och
så. Ja, men det är nice. Det låter i alla fall som ett lyft från första spelet då, liksom att, för det var ju ändå ett Kickstarter-spel det också.
Ja, det var ett Kickstarter-spel. Jag tror det var ett av dem som fick mest pengar på Kickstarter. Det var ett av de högsta i alla fall. Och jag skulle säga att det är väldigt lyckat. Jag är glad att ett spel som det här finns. För det finns inget annat rollspel som det. Helt ärligt. Det är väldigt unikt. Och jag tror det är det som gör att det hittar sin publik, om man säger så. Det är samma sak med typ Baldur's Gate 3. Det finns knappt några spel som Baldur's Gate 3. Och det är därför det lyckas hitta sin publik. För det vågar försöka göra sin egna sak.
Ja, och speciellt med Kingdom Come, liksom att det är inget fantasy-spel, för det är inte fantasy. Men det är liksom den här medeltida delen liksom, så slipper man liksom all slipper det, men liksom det har inte den här liksom magin med sig. Det är lite som när Game of Thrones kom. För det var ju också, och det är ju en fantasy-serie, det kommer man inte ifrån, men det var ju en väldigt ofantasy-fantasy-serie nästan, för att det var inte liksom, magi och sånt existerade, men det kändes också lite som att nästan som en skröna i den världen liksom, att ja, men alla pratar om de här grejerna, men det liksom, det finns, ja, typ inte.
Det var väldigt lite sånt i de tidiga säsongerna. Mm.
Ja, alltså det var ju det politiska spelet som var i förgrunden och fantastiken var ju i bakgrunden. Det var ju liksom White Walkers som man fick se i början, och sen så fick man inte se det på hur länge som helst. Och drakarna var det liksom inte heller som att de var någonstans i förgrunden förrän senare i serien egentligen.
Nej, men precis. Och då har du heller liksom inga, det är inte som att Game of Thrones har liksom trollkarlar som liksom sitter och slänger massa liksom eld och sånt liksom på folk heller.
Nej, utan det är ju mer väsenbaserat.
Ja, så att, och jag tror att det var det som gjorde att folk verkligen liksom har satt om en Game of Thrones är något speciellt. Liksom. Det kanske är lite samma sak här då. Att du har liksom ett spel som bara skriker fantasy, men det är inte fantasy. För att...
Ja, men i Game of Thrones fall så tror jag också liksom att det handlade väldigt mycket om att där var det verkligen karaktärerna som var i fokus.
Mm.
Och det handlade mycket om vad karaktärerna gör för val och vad konsekvenserna av det blir, snarare än liksom att det finns något stort hot som man måste besegra, även att det fanns med från början, men det fanns bara liksom mer i bakgrunden.
Mm. Ja, men precis.
Mm. Och jag en sak också som jag tycker om. Jag tycker om karaktärerna man möter och pratar med i Kingdom Come, för de känns de är inte såna här extraordinära karaktärer. De är liksom inte larger than life på det sättet. Utan de flesta är liksom hyfsat normala människor med små problem i sina små liv. Mm.
Och sen kan det vara lite som typ Witcher 3 eller?
Ja. Jag skulle säga att Witcher 3 är ändå en hyfsat närliggande parallell.
Mm.
Liksom i hur vissa quester är. Det är inte riktigt samma typ av... Witcher har alltid haft en lite mer pastisch-aktig ton.
Mm.
Med sina quester där det är liksom en form av twist på ett koncept. Liksom att, kan du hämta min stekpanna? Bara, okej, okay. Så är det liksom, det har skett ett mord och det var en spion och sådana saker. Här är det ju mer... jordnära i sig. Men det är fortfarande här skalan, skulle jag säga, fortfarande är motsvarande i hur questerna fungerar. Sen har man ju uträtt något mord eller en fejd eller något sånt, men det är liksom ingenting som är typ ett Bioware-spel eller något sånt. Det är liksom att, det här, oj, liksom äventyr så varje gång. Liksom en quest är liksom att den här byn, de snackar skit om oss. Sno deras jävla midsommarstång. Okej!
Okay. Det är precis som i verkliga livet.
Ja. Jag skulle faktiskt kunna se det framför mig. Att det är en sån här fade mellan två små byar mitt ute i ingenstans. Och det är så här, att nu när jag sur på varandra så bara vi snor deras midsommarstång. För att midsommar är typ det heligaste här. Mm. Ja, men vad alltså... kul. Men så du rekommenderar spelet? Antar jag.
Ja. Än så länge har jag inte några problem att rekommendera det. Det finns ju fortfarande vissa av de här... Du spelade ju Kingdom Come 1 långt efter releasen ju, eller?
Ja, jag spelade i somras. Så ja.
När spelet släpptes, då var det enda sättet att spara på att antingen använda sådana här saver snaps eller att sova i en säng.
Mm.
Men folk som liksom bara, men hur sparar jag om jag behöver gå därifrån? Liksom om jag måste gå, om jag inte är i närheten av en säng eller har någon alkohol på mig, vad gör jag då? Så de gjorde ju så att man kunde ta save and quit, la de till.
Mm.
Vilket gör att man kunde egentligen bara offra typ några sekunders gameplay för att missbruka det systemet och ha ett vanligt sparsystem ändå, fast bara en save slot tekniskt sett. Man bara tar save and quit och sen continue, så har man en sparplats. Och det har de fortfarande här. Och det tar lite bort från det här med liksom, det gör att ibland har jag försökt liksom, okej, jag kanske saveskammar här.
Ja, men det tycker jag är okej.
Ja, jag måste bara påpeka en rolig detalj från igår när vi spelade in, att Jimmy sa att han spelade Kingdom Come Deliverance på grund av att han hade brist på annat, när han hela tiden kontinuerligt året om säger att han har så himla mycket att spela, och han spelade också 12 spel sammanlagt på hela semestern som var 4 veckor i brist på annat.
Ja, men, absolut. Det är så, men ibland känner man så här att ja, men jag vet inte riktigt vad vi spelar, men jag tar det här. Och sen så bara, ah, det var inte riktigt kanske det jag ville spela, men jag vet inte riktigt vad annat jag ska spela som fortsätter.
Men det kändes lite som att, ah, men jag har fått slut på spelupplevelser.
Ja, nej, men det hände ju inte.
Nej, och nu kliar det väl i fingrarna igen, när du har hört ja, om alltså, det andra spelet.
Ja, ja. Alltså jag hade ju, när vi åkte till Retroresan Meetup nu i förra helgen, så hade jag ju laddat ner spelet till Xboxen, men jag har inte köpt det, för att jag tänkte att jag kanske får liksom tillfälle att spela det här, men det blev inte så.
Men du spelade Ender Magnolia istället?
Ja, jag spelade Ender Magnolia Blood in the Mist, som är ett Metroidvania. Och är en typ en spirituell uppföljare på Ender Lilies, som är ett spel som kom för några år sedan som jag inte har egentligen någon koll på. Men det var ett bra spel. Det liksom blandar lite den här Metroid med Castlevania. Alltså det är ett Metroidvania, men liksom att du hittar ju, din karaktär slåss ju egentligen inte. Du hittar ju sån här, de kallas homunculi, som är typ någon form av robotväsen i den här världen. Och du är en attuner, så du kan typ liksom, jag vet inte, de är liksom väsen inom dig, tror jag. Jag är inte riktigt helt säker på hur det fungerar, men då ger de dig förmågor istället. Så att jag hade typ, ja, men en har kanske en stort svärd som den slåss med, och då liksom, jag trycker fortfarande på slåssknappen. Men det är liksom inte min karaktär som utför attacken, utan det är det här liksom medhjälpan jag har då. Och någon kanske skjuter och lite sånt. Så att det är väldigt liksom roligt stridssystem. Men det som gör det så himla roligt också, det är att du har ju lite den här Dark Souls-grejen, att det är så att, ja, men här är en massa fiender och du dödar alla dem, och sen när du går liksom och sparar, då kommer alla fiender tillbaka, men inte innan dess. Men du förlorar ingenting på att dö. Det är inte som att du har massa XP som du liksom mister för att du dör, så måste du gå och döda den fienden igen för att få tillbaka det, utan det är enbart liksom det här med hur fienderna kommer tillbaka i världen. Så det gör också så att du kan liksom springa mellan rutor utan att känna att, åh, nu kommer jag tillbaka hit och då måste jag döda de här fienderna igen som jag precis dödade. Som det ofta är i ett Metroidvania, att liksom fienderna spanar ju när du liksom går ur och in i rum. Men så har du också ett levelsystem, så att du liksom, när du dödar fiender så får du XP och levelar upp, och det gör att du liksom blir starkare. Men det finns inga skillträd, så du behöver liksom inte så här spendera pengar på, eller XP på liksom så här, den här skillpointen vill ha, utan du liksom genom att döda fiender så blir du starkare rent naturligt. Och det gör också att liksom tempot i spelet blir väldigt bra. Det är ganska liksom lätt att ta det bites, liksom att oavsett vad jag gör i det här spelet så kommer jag bli starkare. Och du hittar de här nya förmågorna mellan varven, och sen uppgraderar du dina liksom homunkeler som du har. Och de kan få nya attacker, och så får du liksom välja vilken attack du vill ha. Så att varje homunkel som du har, de har 3 olika attacker som du kan låsa upp. Och som du kan uppgradera de attackerna också. Men sen så kan du enbart ha 4 abilities igång på samtidigt då. Så att, nej, det var ett väldigt, väldigt bra spel alltså. Det rekommenderar jag starkt.
Ska vi prata lite om Retroresan Meetup också, när vi ändå sitter här?
Det kan vi göra.
Ja, men alltså, vi brukar ju prata om det när vi har varit iväg. Jag har ju varit med sedan 2015 på de här meetupsen. Men jag lyckades ju få med dig, inte senaste sommaren nu, utan sommaren dessförinnan. Och då har du ju varit med på varje sådan sedan dess, för att du tyckte att det var otroligt kul det också. Och då åker vi iväg 4 dagar, torsdag till söndag. Och den här gången så bar färden till Vrena i närheten av Nyköping. På sommaren brukar det vara utanför Örebro, i Garphyttan. Så vi tar oss liksom dit, har med oss våra luftmadrasser, sover liksom med ett gäng andra människor i en sovsal. Och om dagarna så sitter vi och spelar tv-spel och brädspel och liknande. Det ordnas tävlingar, så vi hade en musikquiz till exempel som till min stora glädje, vårt lag vann. Du, Jimmy, var med och spelade en kartturnering i
Diddy Kong Racing. Ja, precis. Och jag får aldrig vinna kartturneringarna. Jag var med i semifinalen första året. Jag var med i finalen i somras. Och då spelade vi på en stor projektor som hade jättemycket input delay. Och det var ju så här, det var inte bara input delay för mig, det var ju för den andra också, men jag var inte lika bra på det. Och sen så, nu då var det Diddy Kong Racing, det var faktiskt första gången jag spelade det, så att jag kom ändå till final.
Ja, men samma här. Jag har aldrig spelat det tidigare, vad jag kan minnas i alla fall. Och jag stod liksom och tänkte på det när ni andra spelade och skulle kvala in till finalen. Efter att jag var med, nu vet inte jag om det var liksom att jag var trött eller att det var någonting annat. För jag hade liksom precis tagit en eftermiddagslur, så du kom mer eller mindre och ruskade upp mig och drog mig fram till skärmen. Men jag tänkte att ser Mario Kart 64 till exempel lika märkligt ut för någon som aldrig har testat det innan? För jag kände att jag hade jättesvårt att navigera mig i spelet. För ibland så tyckte jag att det såg ut som att jag var på rätt väg och helt plötsligt körde jag in i en vägg.
Jag tror, alltså, så här, Mario Kart 64 känns väldigt märkligt att spela idag, speciellt när man spelar modernare Mario Kart, men jag tror att banorna är bättre designade i Mario Kart än vad i Diddy Kong Racing. Jag kan inte minnas liksom i Mario Kart 64 att det är någon tvekan om vilket håll du ska köra åt. Kanske, förutom den här Yoshi-banan och alla är frågetecken och det går liksom vägar till alla möjliga håll och kanter, men annars så är det liksom väldigt straightforward.
Ja, men det känns så i alla fall. Men det fanns ju andra tävlingar också. Det fanns en Clone Hero-tävling som du var väldigt nära att gå upp till final på också. Och det finns ju den här knogmackan som alltid finns med och är en fightingspelsturnering.
Ja, men den ställer jag aldrig ens upp på.
Inte jag heller.
Nu ska ju bara göra mig till åtlöje. Jag är så jävla dålig på fightingspel.
Clone Hero däremot.
Nej. Man går ju in och så tar man battle mashar och så kommer man till tredje plats. Och förargar de som tränar.
Oh, men jag tror liksom inte att det går att battlematcha mot den här gruppen av människor som älskar fightingspel. Men jag kommer ihåg, det var på, jag tror det var när jag spelade Street Fighter 4 online mot en kompis då. Och han var ju så här, han älskar fightingspel. Och jag battlematchade ju bara, och han var så jävla sur på mig. För att jag vann ju några gånger. Inte majoriteten av gångerna, det är liksom, så går inte så. Men liksom, rätt som det är så kommer man in i en kombo och sen bara sitter man och trycker på en massa random knappar och så vinner man. Och han var så jävla sur på mig. Han bara, det är så jävla tråkigt på battlematchen. Jag bara, men alltså, gör det du med. Så ja. Bara, go ahead. Men det, alltså, jag har inget huvud som klarar av att liksom hålla så många olika kombos i huvudet. Först ett, att komma ihåg kombosarna, och sen två, liksom kunna utföra dem också med den tajmingen, det har jag alltid haft svårt för.
Det enda fighting-spelet jag liksom lyckats komma ihåg kombos i, det är typ Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Z Budokai 1 och 2, de spelen. Punch, punch, kick, och sen energy, så gör man kamehameha med Son Goku. Såna saker.
Mm, ja, men typ, och samma så här, Street Fighter kan man ju liksom göra en Hadouken liksom. Den är liksom väldigt enkel, och sen så många karaktärer har ju typ, kan du kombos med de här karaktärerna så kan du också göra några med andra karaktärer för de har lite liknande då. Mm. Men typ så här, Killer Instinct var ju helt omöjligt, och Tekken kan också vara så här jobbigt, men nu är det så skönt, både med senaste Street Fighter och sen senaste Tekken, så har ju de en liten så här easy mode kontrollscheman som gör att man liksom behöver inte kunna de här långa kombokedjorna för att kunna göra några attacker. Du kommer ju inte liksom bli den bästa spelaren på det, för att du kan liksom inte göra alla attacker med de grejerna. Du kan inte göra liksom de starkaste, men du kan i alla fall göra så mycket attacker så att du liksom förstår systemen. Det var väldigt lärorikt med Street Fighter. Bara liksom veta så att okej, men i det här läget då behöver jag kanske göra en defensiv attack, och i det här läget kan jag göra den här specialattacken med enklare knapptryck. För att sen kan man liksom levela upp och då gå ut och börja liksom utföra de här mer avancerade kombosarna, bara för att nu förstår jag liksom tanken bakom.
Ja, men precis. Jag tänker ju att det är liksom ett bra sätt att bana in ett system. Precis som att när man till exempel tränar på andra saker, oavsett om det är liksom en sport eller gymmet eller liknande, så börjar man ju generellt sett kanske inte med det mest avancerade, utan man kanske bryter ner det i mindre beståndsdelar där man övar kanske på tekniska detaljer, eller man övar på lättare övningar eller liknande. Så det är ju logiskt egentligen att man gör på det sättet, tänker jag.
Sen vet ju inte jag, liksom, eftersom jag inte går upp till nästa nivå och liksom börjar lära mig de här svåra kombona, om det liksom gör en otjänst att liksom lära sig då fel från början. Men liksom, eftersom jag heller inte är sån som spelar fightingspel, liksom, jag lever inte för ett fightingspel, och då är det bara kul att kunna ta upp det någon gång ibland och sen ändå ha kul och inte känna sig, fan, jag kommer inte ihåg någonting. För det var så kul när jag och Oliver spelade Tekken 8, var ju liksom det att vi båda är liksom noviser, och då är det så att, ah, men vi kan ändå hoppa in och ha kul mot varandra för att vi kan bara liksom testa de här olika systemen på ett lättare sätt.
Ja, men precis.
Det är därför Smash är så kul. Ja. För att du behöver ju liksom inte... Du kan ju vara en mer avancerad Smash-spelare, men du kan ju nästan spela vilken karaktär som helst och ha kul.
Jag är inte bra på Smash. Det enda jag gjorde... Min lillebror tycker om Smash. Så när jag spelar mot honom så kör, valde jag bara Sonic med homing attack och bara zint på honom hela tiden.
Och nu har ju vi många kompisar som spelar liksom, eller vi har främst en kompis som han spelar liksom, han tävlar i Smash, så han är ju också sån här, han är inte så förtjust i partylägda Smash, du vet, man sitter på en massa grejer och sånt, men liksom har man på items och det, så då kan man ju liksom, då kan ju vem som helst ha väldigt kul, för att då behöver du inte ens vara bra på att slå dem, bara du är liksom bra på att ta upp grejer och kasta.
Jo, men precis, och jag tycker ju liksom att dråplighetsnivån ökar ganska så rejält, vilket dessutom är festligt, naturligtvis. Men när vi var på resan meetup så spelade du ovanligt lite brädspel. Vi spelade Heat tillsammans en omgång, vilket var väldigt roligt. Jag har bara spelat en gång tidigare, men du blir ju förälskad i det direkt.
Ja, ja, Heat är jätteroligt.
Vad är Heat? Så... Är det man ska råna en bank eller vad är
det? Man spelar en brunstig hund. Nej, jag ska... Nej, det är Formel 1 i brädspelsformat.
What? Okej.
Okay. Yes, så att du har liksom... så att du kör ju liksom inte med tärningar, utan det är lite av en deckbuilder nästan. Eller ja, inte en deckbuilder. Egentligen inte, för att du bygger inte på fler kort. Men du har liksom en du kastar inte tärning, men du har kort som är värda olika steg. Och sen har du en mekanik som då heter Heat, så att du har liksom värme i motorn, och det blir som en liten resurs så att du kan göra liksom extra steg.
Till exempel växla upp.
Ja, precis. Du kan liksom du kan alltid växla upp eller ner en gång gratis. Men vill du växla upp två steg så kommer det kosta en extra Heat, men då kan du också använda fler kort när du gör ditt drag. Och sen kan du liksom välja att boosta som kostar hetta, och sen så råkar du köra i snabbt genom en kurva, då kommer du också bli bestraffad och det kostar hetta. Och har du ingen hetta kvar i motorn så kommer du spinna ut, och då dras du liksom tillbaks till föregående kurva, och då kan du inte boosta och sådana grejer. Så att man måste liksom vara strategisk i hur man använder det för att liksom då komma först över mållinjen. Och så det loppet vi körde då, så var det liksom tre varv på den här banan. Liksom. Så att det är väldigt roligt, och det låter inte kul först när man hör sig, men Formel 1, bara, jag är inte ett dugg bilintresserad. Men det var liksom... Första gången jag spelade det, jag var bara att jag är helt såld.
Det
var liksom
så roligt. Det gäller också att ha tunga rätt i mun, för att när allting kommer omkring så är det ju inte bara ett bilspel, det är ju ett taktikspel liksom. Så många som kanske bara hade spelat det någon gång tidigare eller inte alls, som kanske inte riktigt hade just det taktiska tänket inne, kände ju liksom att de fick ganska så mycket problem i kurvorna. Jag tycker ju liksom att det taktiska i det hela faller sig ganska så naturligt. Sen så är ju liksom resten bara en bonus, mer eller mindre. För att just kurvorna, där förstod jag ju direkt när vi spelade det förra gången att här måste jag verkligen vara försiktig. Och sen så kan ju det bita en i arslet om man liksom inte vågar chansa lite. Så det gjorde jag ju mer på slutet och kom två på grund av det. Och Max vann ju överlägset den skurken, men han har ju spelat det så himla mycket tidigare.
Ja, men det gäller det här. När ska man vara försiktig och när ska man våga? Och ibland så måste man bara våga för att liksom, ja, jag behöver komma över den här kurvan innan någon annan kommer över den här kurvan sen. Så att då blir de fast där för att inte gå över för mycket, och då kan jag liksom börja gasa iväg ordentligt. Så att det är väldigt spännande.
Mm. Ja, men precis. Så sista varvet så gjorde jag ju liksom en sån att okej, men om jag offrar någon hett när jag går över den här kurvan, då har jag fortfarande liksom en extra hetta för att gå upp i växel, och jag har en för att kunna boosta liksom per drag som förmodligen är kvar. Så det gillades ju naturligtvis.
Och så är det lite tur också man måste ha, för att när du liksom lägger, du har ju liksom en discard pile då som du lägger liksom i, hettan går ju dit och liksom dina kort som du använder går dit, och sen när du inte har några kort kvar i din egen hög, då blandar du den leken igen. Och sen så hamnar ju den liksom, då får du börja dra från den högen. Och den hetta du får upp i handen, den måste du få ner i motorn på ett sätt igen. Mm. Och det kan du enbart få om du går på första eller andra växeln. Eller om det finns specialgrejer på banan som, ja, men liksom, vad är det för väder och lite sånt som man kan lägga ut. Jag vet att när vi körde här hemma så hade vi inte med de grejerna, men nu hade vi det. Så att då var det liksom så att ja, men det är kallt väder, vilket gör att hettan går ner snabbare. Liksom. Så du kan då alltid lägga typ ner en hetta oavsett vad. Liksom. Men då gäller det också att man ska dra... Det gäller också att man får upp hetta på handen liksom, och så. Så att det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, det är det.
Jag funderar på att köpa det till några kompisar nu, för de älskar Formel 1 och de har börjat samla på såna här brädspel. Så det låter ju faktiskt intressant.
Mm. Definitivt. Ja, men
vi får spela någon gång när du kommer hit, Adam. Så
till och med jag som inte är så himla intresserad av Formel 1 tycker jag att det är väldigt roligt. Just för att det finns ju ett taktiskt moment som handlar mycket mer om taktiken i sig snarare än att vara intresserad liksom, av bilar och motorer.
Mm.
Och att köra fort. Liksom. Ja.
Och sen så, och nu körde vi bara ett race, men du kan köra Grand Prix och liksom sådana grejer också. Och liksom liksom drafta uppgraderingar till din bil som du kan använda dig av och lite sådana grejer som vi inte heller har kört med.
Sen så körde jag ett annat spel som hette Takenoko, som är ett mysigt spel där man placerar ut hexagoner. Och alla de här hexagonerna har liksom olika miljöer på sig som man ska bevattna för att man ska liksom så bambu. Och allt det här så ska man liksom använda på olika sätt. Och man har liksom kort som blir uppdrag till en. Och man kan få fler kort längs med vägens gång. Men man har liksom generellt sett 2 drag per runda. Och då kan man använda det till exempel till att ta ett nytt kort eller liknande. Och på de här korten så kan det till exempel vara då att man ska få en liten panda som är utplacerad på banan att äta ens bambu. Eller så kan det vara att den lilla trädgårdsmästaren ska gå liksom och se till att det växer upp mycket bambu på olika av de här hexagonplattorna. Och sedan så finns det dessutom att man ska få hexagonerna att till exempel vara bevattnade och vara i ett visst mönster. Så man kan ju dels placera ut vattenledningar, eller om man ska säga, mellan de här plattorna för att se till att de bevattnas. Och sedan så finns det ju liksom olika regler på de här olika plattorna. Till exempel att ja, men på den här, den får inte pandan äta. Men det kan ju också vara den typen av villkor på korten att om det är en plats där pandan inte får äta, då kanske inte det här gäller.
Mm.
Så det kan vara sådana grejer som man behöver ta i beaktning också, vilket är liksom ytterligare taktiskt och charmigt. Och man har liksom en tärning som man slår varje omgång när man går laget runt, som även där för med sig olika sorters väder. Så till exempel när man får solen, då kan man välja själv en extra grej som man kan göra. Så man får 3 drag istället för 2. Men man får aldrig liksom göra samma av något förutom om det skulle vara så till exempel att man får vinden. För att då har man möjlighet att göra 2 av samma. Så generellt sett så kan man göra 2 stycken olika drag. Och då får man liksom tänka på, ja, men vad behöver jag enligt korten? Behöver jag liksom lägga grund här för någonting? Och vissa saker behöver man liksom inte ens fixa själv, utan det kan ju vara att det bara liksom existerar på brädet. Och då ser man, ja, men här på de här plattorna så finns det bambu med 4 stycken delar på. Ja, men vad praktiskt, då är det här kortet klart för mig och varje kort utgör liksom en viss poäng. Och när en person har fått 7 stycken kort, då börjar liksom sista rundan och den personen får liksom ett kejsarkort med extra poäng, mer eller mindre. Och den som har mest poäng när spelet är slut vinner. Så det var liksom ett väldigt charmigt och mysigt litet taktiskt spel. Där man använder liksom väldigt roliga scenarion ändå. Som att liksom, men en panda ska äta upp bambu till exempel. Som en form av mekanik. Väldigt charmigt. Och sen spelar vi också Kill Your Babies.
Ja, det gör vi. Och det går egentligen ut på... Det här är ett spel som Easy Allies har gjort. Där det egentligen går ut på att man ska bestämma av en grupp spel vilket spel som egentligen är det bästa. Och det man gör då är liksom att, jag tror man kör med, vad är det, 64 spel eller någonting sånt i början. Det kan vara lite olika beroende på hur stort man vill vara då.
Hur stort sällskap.
Ja, det också. Men då har du 32 spel som ligger med liksom bilden nedåt, och sen så lägger du upp 32 spel ovanpå dem där du ser vilket spel det är. Och sen så går man liksom i turordning och väljer liksom så att okej, men säg att det är Amandas tur. Och så ska hon liksom ge mig en hög då. Där jag får liksom välja så här att okej, men säg att hon väljer en bild, så är det liksom Portal till exempel på där. Och så är det ett spel under Portal. Men då måste jag välja så här, tycker jag Portal är tillräckligt värt för att ha det kvar, att det ska fortsätta slåss om att vara bästa spelet? Eller vill jag liksom kasta bort det? Och kastar jag bort det, då försvinner det liksom ur högen, och det kort som ligger liksom med ansiktet neråt ligger fortfarande kvar där, men då är det liksom det som fortfarande är med i spelet. Men väljer jag då att spara Portal 2, då vänder man upp det spelet som ligger under för att se vilket är det då vi slänger bort istället. Och när som helst så kan en annan spelare då välja att slänga in ett veto mot det här. Och du har ett veto, och det kan man säkert också liksom tumma på reglerna hur mycket man vill ge dem, men ett veto har man, och då kan man säga att nej, men jag vill inte att det här spelet ska slängas bort, så att då blir liksom mitt val blir liksom ogjort då. Om inte jag lägger fram ytterligare, man kan liksom lägga veto på veto, så det kan liksom bara gå fram och tillbaka hela tiden. Tills man liksom kommer fram då till liksom att det är två spel kvar då.
Och när spelen halveras hela tiden, ja, fram tills dess.
Exakt, så man lägger upp på samma sätt hela tiden. Så du har liksom hälften ligger med liksom ansiktet neråt, och så andra hälften ligger ovanpå. Och sen när du kommer fram till de två sista spelen då får du också ett påstående liksom, typ det kan vara, ja men det här spelet är mest innovativ i sin genre liksom. Och då ska alla peka på det spelet de tycker liksom passar bäst till det påståendet, och det är så man liksom utser då det bästa spelet.
Ja, men precis, och det är ju Retroresans vänners version som är så. Grundversionen har liksom inte riktigt så avancerade regler, utan då bestämmer den personen vars tur det är vilket spel som ska vinna mer eller mindre, såvida inte någon har ett veto att kasta. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt charmigt med den här liksom stora versionen som Retroresans vänner har sagt ihop. För att då fick liksom medlemmar säga x antal spel. Jag för mig att det var liksom 10 stycken per person som de tyckte skulle vara med i det här. Så det är ju verkligen en jättestor box med olika spel, och det är liksom allt ifrån favoritspel till sådana som är lite mer trollspel till exempel, och lite mer skämt. Och dessutom så finns det ju de här påstående korten som ger liksom det en extra udd, bara för att det inte bara ska bli att man hela tiden satsar på exakt samma spel. För till slut så blir det alltid bara så här kronotrigger som vinner ändå, vilket är lite tråkigt. Men jag tycker liksom att det är ett väldigt kul upplägg, och med tanke på att Easy Allies-versionen var så himla liten och den här är så expansiv, så går det liksom att göra så himla mycket mer med den här versionen, och du kan spela det liksom 2 omgångar efter varandra eller flera omgångar dessutom, och inte få upp samma spel för att det finns så många att välja mellan. Och den sista omgången som vi körde typ klockan 1 på natten, det var liksom att alla som satt runt bordet, vilket var typ så här 10-12 pers, fick välja ut 5 spel var. Man fick liksom en bunt med spel och fick välja ifrån. Och det betyder ju inte nödvändigtvis att det är 5 av ens absoluta favoritspel, utan det kan ju liksom vara så här, de här spelen tycker jag är bra, eller det här spelet tycker jag passar in och borde vara med. Så då har liksom alla någonting att lägga på bordet, och lite per automatik också någonting att kämpa för från början. Och sen så vet man ju liksom inte resten av spelen helt enkelt. Så jag tyckte liksom att det var ett väldigt kul upplägg, att man fick välja lite själv.
Mm. Nej, men det är väldigt, för det är också så simpelt, för att det blir ju så att du tävlar egentligen inte mot någon. Det är inte som att en spelare vinner, utan det blir verkligen bara så här att det blir diskussion om spelen och vad man tycker och vad man värderar. Så att det är faktiskt väldigt kul. Ja, ett bra socialt spel kan man väl säga.
Ja, det är ett bra socialt spel, men det är också ett bra sätt liksom att mucka med varandra.
Ja, gud, jag försökte få bort Dark Souls i hur många omgångar som helst, bara för att den personen som satt bredvid mig, jag visste att han skulle slänga bort Dark Souls. Och det var alltid någon som slängde in sitt veto mot det där jävla spelet, vilket också är bra, för jag hade ju sparat mitt veto, och ju fler som slänger bort sina veto, det gör att då får jag mer makt i slutet. Att kunna liksom faktiskt styra över att ah, men det där vill jag spara, eller liksom så. Så att fan, Dark Souls klarar sig liksom i 3 rundor innan vi egentligen kunde slänga bort.
Ja, och jag försöker ändå spara mitt veto så länge som möjligt. Är det något spel som man liksom känner att ah, men jag kan liksom inte hålla mig längre, då måste man ju liksom kasta in det, men det gäller ju liksom att ha lite is i magen i alla fall, i synnerhet om man vet att det finns flera spel som man skulle kunna se som potentiella vinnare.
Ja, men eftersom man har då liksom halva korten ligger liksom ansiktet neråt, så skulle man ju potentiellt kunna hamna i en situation där du inte ens vet liksom vilket det andra spelet kommer vara i slutet, för det är första gången det dyker upp. Så jag tror vi hade någon gång så här, typ att Mario Kart 8 dök upp först typ i semifinalen. Och alla bara, oj, visste inte så att det här spelet var med. Så att det är också sådana roliga grejer, liksom, att man blir ständigt överraskad. Så det är kul.
Mm, men verkligen.
Jag vet inte om det går att hitta Retroresans Kill Your Babies på nätet någonstans. Jag tror att de har en sida så att man potentiellt skulle typ kunna skriva ut det själv om man vill.
Men jag tror att man kan beställa det om inte annat.
Mm. Jag minns inte, det är, och eftersom det här är liksom en one-off-grej så är det ganska dyrt. Men det,
ja, jo, men så är det ju.
Jag
men
tror till och med att du skulle kunna typ ladda hem någon fil och sen så typ trycka upp egna kort om du så vill.
Ja, men Easy Allies går ju att beställa. Ja, det har ju du gjort.
Ja, det gjorde jag. Jag beställde Easy Allies-versionen som vi aldrig har spelat här.
Nej, men alltså, det fungerar ju väldigt bra. Det som är roligt med den versionen som är ny och stor, det är ju liksom att det finns många fler spel att välja
ja,
mellan.
Ja, och nyare spel också då. Så det är kul. Ja, men det var roligt.
Mm.
Adam, jag klarade ut Half-Life Alyx också i helgen.
Ja!
Det gjorde jag. Bra. Så att nu är det klart. Så att nu kan jag också sitta och vänta på ett potentiellt Half-Life 3 igen.
Ja, det men visst var det bra.
Jo, men det var bra. Jag kan kanske känna att det var lite långt. Men det beror nog mer på formatet än spelet i sig, tror jag.
Mm.
Det är ju lite ansträngande att sitta så länge i VR. Jag tror det tog mig typ 11 timmar att klara ut eller någonting sånt.
Ja, jag tror att de jag tror inte de artificiellt utökade spelen så, men jag tror de verkligen försökte göra liksom ett spel som känns som ett komplett citattecken riktigt spel, om man säger så.
Ja, absolut. Och det har de ju gjort. Det är ju liksom inte bara så här, men det är Half-Life VR liksom, man får testa lite, utan det är verkligen, det här skulle ju kunna vara nästa Half-Life-spel, eller det är vad det är, nästa Half-Life-spel.
Ja.
Så det är liksom inte bara någon så här liten testdemo för att testa lite VR eller något sånt, utan det är verkligen ett Half-Life-spel.
Mm.
Rätt och slätt liksom.
Ja, och det är så det är ett av mina favorit VR-spel. Utan tvekan.
Ja, och en av de mest spännande sakerna, det är ju verkligen det typ att hur man hanterar, för att det är ju helt annorlunda när man trär in i världen som man gör i ett VR-spel. Liksom att det är saker som kanske skulle vara dryga när du liksom spelar med en kontroll. Är liksom, här behöver du bara göra det, och det känns inte jobbigt liksom att typ öppna lådor och dra ut dem och in dem och öppna dörrar och liksom kolla i alla luckor. Liksom, utan för det känns så naturligt, det känns som att du är där. Ja. Och riktigt samma känsla kan man inte få när du sitter liksom i, om man typ läste vad så du letar från alla lådor liksom och letar supplies liksom, och då är man bara så här, kom igen nu, bara ta upp den här lådan typ, medan här är det verkligen så att man liksom man systematiskt går igenom olika rummen och letar efter liksom uppgraderingar och så.
Ja, och det är också någonting som faktiskt särskiljer lite från spel som inte är gjorda specifikt för VR men anpassas för VR, som låt oss säga Resident Evil. Jag tycker Resident Evil 7 och Resident Evil 4 VR och Village är bra VR-spel så, men de är ju inte rakt ut 100% gjorda för VR heller.
Nej.
Vilket gör, det är en annan känsla att liksom man plockar upp loot i Resident Evil, då trycker man på en knapp och så har man plockat upp ammunition.
Ja.
Medans här så liksom att man faktiskt behöver dra till sig eller plocka upp ammunitionen och lägga sin inventory och sen dra fram och ladda om och sånt. Eller det här med hur många objekt man kan interagera med. De flesta objekten går ju faktiskt att flytta och manipulera och så.
Mm. Jo, men, och det är väldigt häftigt. Sen så hade jag liksom, jag önskar typ att det kunde vara liksom nästan mer ännu ingående, men jag förstår ju att det är tekniskt utmanande. För jag hade väldigt problem att typ ta upp lådor och sen röra mig samtidigt, för då släpper man liksom.
Mm.
Och den grejen hade varit rolig liksom, att okej, men jag ska fram här, då lyfter jag upp den här grejen, går och lägger den här borta, men det var ofta så att jag kunde ta upp den, så kan man ju slänga iväg den, men jag kan liksom inte riktigt gå iväg med grejerna. Och det är egentligen petitesser, men det är liksom, då dras man lite ur upplevelsen, för det är inte så jag hade gjort på riktigt då. Och sen har man ju det här också, typ att man kan ju kapa mycket dödtid genom att teleportera sig fram istället för att gå. Även om jag hade på det kontrollschemat som gör att jag faktiskt går majoriteten av gången. Men sen om jag vill så kan jag liksom välja att teleportera mig. Och det var ju ganska skönt att man liksom typ skulle backtracka någonstans för att det var något pussel man skulle lösa. Eller om man så bara fan, nu kan jag gå och hämta den här jävla livsprutan igen som jag inte behövde använda tidigare. Och då kunde man bara liksom typ hoppa i princip fram.
Men du går genom liksom att styra med styrspaken?
Ja.
Inte som jag gjorde i Horizon Call of
Duty. Nej, man gör liksom, inte, man gör inte någon joggingrörelse. Utan
det ser ut som att jag satt och liksom mjölkade en ko hela spelet. Väldigt snabbt.
Man går med styrspaken. Default-schemat är att du teleporterar dig så att du liksom tittar på något ställe och sen så trycker du framåt och så hoppar du liksom dit. Eller du markerar ut vart du vill. Och det kontrollschemat jag gjorde så att då går jag framåt, men sen på den högra spaken som jag trycker den bakåt, då väljer jag att teleportera mig. Det är dit jag pekar. Och jag tyckte den blandningen var väldigt bra, men jag hade inte klarat av att bara teleportera mig. För det behövde jag byta bort snabbt ifrån, för jag var så här, striderna kändes jättekonstiga, för att det är så att det kändes så ointuitivt att liksom bara säga att okej, men jag blir beskjuten, nu teleporterar jag mig dit bort istället.
Ja, jag tycker om teleportation som ett convenient alternativ, inte som den primära funktionen. Sen förstår jag att det finns ju för dem som har väldiga problem med locomotion. För jag vet ju folk som blir väldigt illamående av VR. Och det är det som gör att VR antagligen aldrig kommer slå igenom så stort egentligen. För att det är bokstavligen ett fysiskt hinder för många att kunna spela det på det sättet.
Och jag är inte så känslig, men typ, när jag hade spelat typ kanske 2-2,5 timme liksom, då började jag också känna mig lite så här queasy i magen, om man säger så.
Ja, delar av det blir ju bättre. Ju mer man utsätter sig för det. Men man ska också vara försiktig så man inte typ tränar sig till att må illa automatiskt när man tar på sig headsetet också. Så det, beroende på hur illa det känns så ska man vara försiktig.
Ja, men precis.
Men jag till exempel, jag har kört lite Gran Turismo VR och där min sista session där var ju ungefär, jag satt och spelade typ 2-3 timmar med Oliver med VR-headsetet på mig. Men då satt jag i och för sig. Som gammal gubbe så hade man nog kanske inte velat stå i 2-3 timmar hur som helst och hur som haver egentligen.
Nej, men jag satt när jag spelade Half-Life också.
Så
stod du?
Jag stod för det. Ja, jag stod. Jag drog ut play area och så det bästa tipset jag kan ge för er som vill spela VR med ont i fötterna, ha skor på er. Vi i vårt liv är inte vana att gå runt så länge och så mycket utan skor på oss. Så har ni problem och liksom, känns inte bra i fötterna och ont i benen, så ha skor på er när ni spelar. Det kommer göra det så mycket lättare och bättre.
Jag tänkte faktiskt inte på att man kunde stå och spela Half-Life Alyx. Jag tyckte det kändes så himla bra att sitta ner.
Ja, du såg så himla viktig ut när du satt här inne.
Jag fick
ofta med katten ihoprullad i knät också.
Ja, jag fick ju backa tillbaka så långt jag bara kunde. Sen så problemet med PSVR 2 också, det är det att hamnar du nära play arean så får du ju se de linjerna. Så att
det beroende på hur mycket utrymme man faktiskt har, så är det, de rekommenderar ju minst 2x2 i område ju.
Japp, men eftersom jag satt ner så gjorde jag faktiskt play arean större. För att jag vet vart mitt skrivbord är. Om jag bara sitter liksom still och inte rullar fram och tillbaka med stolen, så är det inga problem. Då har jag allting där, jag vet vart det är. Så att då funkar det ganska bra. Men typ de första kvällarna jag körde, då hade jag nästan levat rutnätet framför mig hela tiden. Jag var såhär, ska det vara så här? Du vet? Ja. det är lite störigt alltså. Men det funkar. Men det var ett riktigt bra spel. Det är ju intressant att liksom få se den här typen, eftersom Half-Life är från 90-talet från början, och det är ju fortfarande 90-tals estetik på det. Liksom alla här slimiga monstren och sådär, liksom, och få se det i nära håll. Så det är liksom, det är väldigt speciellt, och speciellt när man kommer liksom också mot slutet och liksom det händer skit, och man var så här, det här är bra mycket obehagligare än vad det hade varit på tv, och då, hade den, då var det ändå väldigt obehagligt på tv när man spelade de tidigare Half-Life-spelen också, när liknande saker hände. Så att de har gjort det bra, och det finns ju ingen tvekan om att det kommer komma en uppföljare till Half-Life.
Jag
säger liksom inte varför.
Frågan är liksom när.
Ja, det handlar verkligen bara om när, för att det är liksom, det finns ingen, alltså, jag kan inte se framför mig att man gör den här berättelsen och sen bara, nej men vi lämnar det.
Ja, den berättelsen och den dokumentären som släpptes förra
året. Ja, men precis. Så att man får ju hoppas att, för att nu är det ändå, det är 5 år sedan i år som Half-Life Alyx släpptes.
Ja.
Så att jag är glad att jag inte spelade tidigare, för att då hade det känt liksom ännu jobbigare att behöva vänta så länge igen.
Ja, alltså, nu ska vi inte spoila slutet.
Nej.
Men jag kommer ihåg, du vet, den här slutet, den här scenen. Där, och det är en sak, och jag stod där på morgonen, för jag spelade de sista typ 30 minuterna. Jag stod i vardagsrummet med jävla VR-headsetet på mig, kontrollerna i näven och i fillingarna, för jag var hemma, det var ledigt. Och sen bara, oh my god, liksom nördade ur för mig själv, liksom bara, oh my god.
Ja, men det var fan rysningar, alltså. Man var såhär, jävlar, och speciellt liksom det allra sista som hände i spelet, så det var liksom, nej, det var maffigt, alltså. En sån liten gest, för det är egentligen en ganska liten gest, men det var verkligen så här, man bara, oj.
Har man liksom väntat sen 2007, så är det liksom, oh my god.
Ja, nej, men det, så att det, det var väldigt värt att spela det i alla fall. Så att, ja, men nu väntar vi på Half-Life 3 då. Se om det dyker upp någon gång.
Ja.
Hoppas att det kommer 1 januari 2026.
Ja, men jag tror inte, hur utannonseras Half-Life Alyx? Var inte det ganska kort från liksom reveal
det var
till
typ
release?
Bara några månader. Jag tror det var bara typ 2-3 månader innan släpp, tror jag.
Jag undrar om de skulle göra samma sak för Half-Life 3.
Jag skämtade naturligtvis med tanke på att
Oliver
har valt för Fantasy Critic.
Ja, Oliver har valt Fantasy Critic, och så här att, ja, så att jag hoppas att det inte släpps i år, för då är jag fucked.
Men 1 januari 2026.
Ja, men då absolut.
Perfekt.
Let's go.
Nej, men jag efter det, för Valve släppte ju, vad heter det där kortspelet? Relics? Något sånt? Jag kommer inte ihåg.
Kanske.
Jag kommer inte ihåg vad det hette, för jag spelar aldrig. Men det var ju sista spelet de släppte och hade någon form av stor hype cycle, och det blev ju katastrof. För det spelet, de fick aldrig riktigt till det. Så de stängde ju ner det sen. Artifacts heter det.
Just det.
Det känns liksom som att de har övergett den delen av hype-cykeln. Utan de liksom, okej, okay, when it's done, i princip. Det är därför de är så extremt tysta om allting de arbetar på fram tills i princip kort innan släpp.
Men Half-Life är ändå Half-Life.
Ja, och jag, alltså, hade de haft en hype cycle som typ Rockstar brukar ha, då hade mitt hjärta hade inte klarat det. Jag hade dött.
Oh.
Ska vi prata lite om vår Pokémon-utmaning också innan vi slår ihop boken för idag?
Ja, men det kan vi göra. Så att det dök upp en tråd på Resetera där liksom så att Pokémon firar 25 år i år. Och då var det lite så här typ att, ja, men nu ska vi försöka återuppleva liksom generation 1 igen av Pokémon. Och då har de liksom lagt ihop typ ett spelschema, hur man liksom ska, för då är det egentligen de här 3 olika pelare, så du har spel, du har animen och du har mangan. Och alla börjar liksom vid röd och blå, såklart. Och då har de liksom lagt ihop så att under hela året så ska man liksom ta del av liksom hela det här maneret egentligen. Som börjar då med Pokémon röd, så där började för första veckan i februari då, så att man börjar med Pokémon röd och sen ska man
eller
liksom,
blå
Och så ska man ta igenom sig olika liksom, etapper. Då. Så att första etappen då ska man klara Brock, gymmet. Och sen, ja, det egentligen är det uppdelat på gymnalen. Då, så att du liksom har, först är det första gymmet, sen andra gymmet ända fram till liksom Elite 4 och det. Och då försöker man också då tajma mangan och animen så att de liksom stannar på samma ställen. Så att första delen av mangan så ska du läsa tills Red klarar Brock. Och sen så är andra första delen av animen så ska liksom Ash slå Brock. Så att det är en väldigt rolig liksom grej att göra för att få återuppleva det här igen. Liksom. Och också att det är också ganska bra utportionerat så att det blir liksom, du har typ 2 veckor på dig att klara liksom varje etapp. Vilket gör att tempot är ganska långsamt. Så då kan man liksom också spela. Ja, men jag kan spela några timmar Pokémon liksom. Och sen så får det vara paus ett tag. Och sen spela några timmar igen för att komma vidare. Samtidigt som allt det här andra då. Så att det börjar ju då med Pokémon Röd och Blå. Och det kommer vara klart någon gång liksom i juni. Så att då har i princip, vad blir det, 4 månader att klara liksom första spelet. Och det är ju egentligen ingenting. Och samtidigt tar det igenom de delarna av mangan och sen animen också. Men sen fortsätter ju liksom det för att man vill liksom ha hela spannet av generation 1 är ju mycket större än liksom bara Pokémon Röd och Blå. Så att sen har vi liksom ja, men Super Smash Bros, Pokémon Pinball, Pokémon Snap, sen om man vill Pokémon Gul, för det kommer liksom lite senare, Pokémon Stadium, Pokémon Trading Card Games, så att alla de grejerna liksom är ju med. Så det gör ju också att det är liksom väldigt, det är en rolig utmaning. Och vi har ju börjat. Så att jag är ju redan börjat på etapp 2, men vi hade läst schemat lite fel. Eller den personen som har skrivit schemat har liksom inte tänkt till riktigt. Som gjorde att jag trodde att första etappen skulle vara slut igår och att man börjar på nya etappen idag. Men det visar sig att första etappen egentligen är slut nästa vecka. Av någon anledning. Men, och jag lovar, hade du sett det här schemat, Adam, så hade du förmodligen trott som jag. Liksom hur det är uppstakat.
Jag såg något diagram och jag bara, det är för mycket för mig, och så stängde jag ner länken.
Ja, men där liksom, jag tolkar liksom som att typ att 10 februari så ska liksom Brock vara klar och sen så nästa badge ska du ha till 24 februari. Men nej, den börjar egentligen 17 februari, sen ska den gå till 3, jättekonstigt, så att personen kommer förmodligen uppdatera det, men nu ligger jag ju före. Igår när vi pratade så att jag var lite efter med animen och nu ligger vi helt plötsligt före. Så att,
ja, men det var ju väldigt roligt igår också, för att jag hade ju liksom inte börjat med spelet, så då fick jag mycket ret.
Ja, men det var verkligen bara, så fast att jag började och du hängde på animen, du bara, jag också började, så bara, har du börjat spela ens? Nej. men nu har du börjat spela Pokémon Röd.
Ja, men alltså, så mangan strunta i. Jag har läst den någon gång i tiden, men jag är liksom inte riktigt sugen på att läsa manga just nu, om jag ska vara helt ärlig. Men serien kan jag absolut kolla på med tanke på att det är liksom så pass lätt att hänga med. Och jag har ju inte spelat Röd så många gånger. Jag har spelat Röd en gång tidigare. Jag har spelat Blå däremot jättemycket, och även Gul, vilket i mångt och mycket är samma spel. Så nu spelar jag faktiskt Röd på min 3DS, och jag är ju mer eller mindre också i kapp nästan.
Och jag spelar Pokémon Röd på Steam Deck som jag emulerar där.
Alltså, jag är ju på väg mot Cerulean City och ska slå Misty, så det är liksom där jag är.
Och jag slog Misty precis innan vi började spela in i princip. Och då på nöten.
När man har spelat det så många gånger innan som vi har gjort, då går det ju också fort liksom. Jag vet inte hur många gånger jag har spelat Blå, men alltså, vad var det, 45 minuter så hade jag liksom tagit Brock och var på väg någonstans in i berget där.
Men det är ju många så här quality of life uppdateringar som har hänt i den här serien sen dess, liksom att det tar ju mycket längre tid att levela alla Pokémon. Du kan inte se hur mycket XP du har kvar liksom direkt i...
Nej, jag är inte förtjust i hur aggressiv XP share är i de nya spelen faktiskt. Jag saknar lite grindet.
Alltså, jag tycker ju att det är mycket roligare att spela de gamla spelen på grund av systemet. Jag vet inte, det är någonting med att ofta när jag spelar de nyare Pokémon-spelen så har jag liksom svårt att engagera mig i de här liksom slumpmässiga mötena. Och det finns ju många tränare liksom som har, okej, 5 stycken Caterpie typ eller någonting sånt.
Och de ens har så många Pokémon, för det är så ofta, till exempel, vad heter det? X och Y. När man slåss mot, vad heter de, Team Flare?
Kanske.
Ja, fan med Tim Flair. De går runt och vill vara fancy. Och bara, ah, du är inte snygg nog. Nu slåss vi. Och så har de typ en, kanske två Dark-type Pokémon på sig eller något sånt. Och jag bara, det här är ingen utmaning.
Nej, men de gamla spelen är fan svåra. Alltså det, speciellt eftersom du inte kan levla alla Pokémon samtidigt. Utan du får ju liksom... Ja. Det klassiska liksom att den stackaren man vill levla är först i partiet och sen så fort man möter en Pokémon så byter man ut den. Så att den, då får man hälften liksom.
Du, kommer du ihåg det gymmet, Normal-type-gymmet i Pokémon Silver? Hon med Miltanken med Rollout?
Jajamän.
Gud vad jag satt fast på den.
Fy fan, vilket jävla as det är. Alltså, det är nog den svåraste gymstriden liksom.
Ja.
Vidrig. För att Normal-types har väl inga riktiga svagheter heller. Det är väl det som gör det så himla knepigt.
Ingenting som
eller om det är psychic
gör att man
kanske
enkelt vinner. Nej. Hur många jag tror det var psychic. Liksom, okej, vad hittar jag en Abra? Ja, de är random och de typ första chansen de får så är det typ att de använder teleport och försvinner.
Ja,
precis.
Så att det är, men det är väldigt liksom, jag känner ändå inte att när jag spelar Pokémon Röd nu att det känns liksom gammalt heller, utan det är liksom, det känns som en unik del av Pokémon liksom, att det är lite bitigare. Det är inte så mycket story, utan det är väldigt mycket bara baserat på så att liksom gå runt på de här ställena, hitta nya monster, jaga dem, få nålan. Liksom. Det är inte så mycket bullshit i dem. Mm. Så att, och jag gillar verkligen det. Jag tycker det är jätteuppfriskande att spela liksom, det gamla spelet.
Ja, alltså jag önskar ju verkligen att man hade lyckats adaptera liksom, de gamla spelen in i en ny version på ett bra sätt. För jag har liksom svårt att hålla mig intresserad av de nya spelen. Mm. Och jag vet inte riktigt vad det är som är liksom det stora problemet där. Men det är liksom inte riktigt samma sak. Och det kan ju också vara att man liksom hyser väldigt mycket stor kärlek till alltså, den första generationen Pokémon också. För där märker jag liksom direkt att bara man gick upp till Crystal, som ändå är ett spel som jag har spelat ganska så många gånger, så har jag liksom inte lika stort intresse. Jag menar, jag kunde ju typ rabbla alla Pokémon utan till av de här 151 första liksom när jag var liten. Jag hade massa sådana här minifigurer och jag hade korten och så var det animen. Och som sagt, spelade ju spelen som en jäkla tok. Och jag har ju liksom spelat alltså Gameboy-spelen i vuxen ålder också. Inte lika många gånger som när man var en liten kotte naturligtvis, men alltså jag recenserade ju Virtual Console-versionen till Röd 2016. Och det var senaste gången jag spelade spelet. Och det var liksom också, det bara gick på räls. Och jag blev liksom engagerad direkt, trots att jag har spelat det så många gånger tidigare. Och jag tycker fortfarande att det är så himla roligt.
Mm. Men sen en del också med Pokémon, det är just det att jag tycker att de blev sämre när de hoppade över till 3D. De förlorar lite av sin charm, för jag tycker liksom spritesen i de tidiga Pokémon-spelen är väldigt charmiga. Och sen när de går liksom upp i 3D-modeller så de förlorar lite av det tycker jag. Och sen har man inte riktigt blåst upp det helt i 3D heller, även om man liksom med senaste Scarlet and Violet så har man ju försökt.
Ja, och sen liksom är prestandan så dålig på Switch ja, liksom, precis, så att det är svårt att hitta liksom den här storskaligheten, liksom det här äventyret som man är ute efter och liksom lyckas översätta det bra. Jag hade ju fortfarande, precis som jag sagt tidigare, önskat mig typ ett Pokémon i stil med Ni no Kuni. Alltså rent visuellt.
Mm.
Jag hade tyckt att det var fantastiskt.
Ja, man har nästan behövt liksom så här Breath of the Wild Pokémon Edition typ, liksom att man får liksom känna av den. Men liksom, för det som Scarlet and Violet blev liksom, det är så att som de har gjort nu när liksom, så här, ja, men Pokémon syns numera i världen liksom som monster. Det gör det att det känns inte riktigt logiskt hur de spanar heller. Det är inte som att där ser jag en hord av den här Pokémon och det är liksom så de lever ute i naturen. Utan det är liksom bara så att de bara poppar upp liksom, och det är svårt att liksom inte se systemet bakom. Då är det nästan lättare att köpa att jag går in i högt gräs och jag kanske möter en Pokémon slumpmässigt.
Mm.
Så jag tror det är lite sådana saker också.
Jag föredrar ju Arceus. Alltså naturligtvis, det hade ju sina problem också, men jag hade mycket roligare med det än vad jag har haft liksom, ja, det, med flera av de andra nyare.
Det kan jag också hålla med om, att de lyckades liksom fixa det här med Pokémon i öppna världen mycket bättre än vad de gjorde i Scarlet and Violet. Även om Scarlet and Violet är liksom på väg åt det hållet som jag tycker Pokémon borde vara då. Men sen är frågan om det någonsin kommer bli så.
Mm.
Men det märks verkligen nu med Pokémon Röd att det är verkligen så att man bara, alltså det här man minns tillbaka liksom, det är häftigt.
jag började spela Pokémon, jag tror det var Scarlet jag skaffade. Mm. Jag tyckte om att de har ändrat strukturen lite, att man kan typ välja lite vilket äventyr, vilken path man vill ha. Så att liksom, det är inte nödvändigtvis att Pokémon-ligan är slutet som alla som är Pokémon röd och silver och alla de här. Att det, liksom, det är där spelet slutar.
Ja, men okay, precis.
Det är väl typ Pokédexen antar jag. Men, ja.
Ja.
Men det här är lite mer att man får välja lite vilken typ. Man får i princip välja vilken spelstil man har, ish. Mm. Och det kan jag tycka ändå är en okej riktning. Men det är lite det här med att det, man spelar det ganska enkelt utan att behöva tänka så mycket och sånt. Men jag tyckte det var okej. Okay. Jag spelade det längre än jag gjorde. Okej, jag spelade ut X och Y. Jag tror det var Y jag hade. Ja. Och jag spelade inte ut Sun and Moon. Fast jag tycker att det skurkgänget var väldigt roligt.
Alltså jag tyckte mycket om Moon ändå, men jag blev inte heller klar med det.
Nej, jag tyckte det var hyfsat roligt så. Men annars, nej. Sen, vilket var det mer? Jag har inte spelat ut så många Pokémon-spel alls. Egentligen, för att jag tröttnar.
Mm. Ja, men det är samma här. Jag har inte klarat av ett Pokémon-spel sedan Diamond and Pearl. Som kom 2005 eller 2006, tror jag. Sen så klarade jag typ de tre första gymmen och sen så bara, I'm done.
Mm.
Spelade inte du klart Arceus?
Jo, men det hör inte till huvudserien.
Nej, okej. Okay. Men då har inte jag klarat Etsen Crystal, så hej då. Mm.
Så att, men liksom fram till Diamond and Pearl så körde jag dem verkligen. Men då hade jag ofta också någon att spelat med. Samtidigt, vi var liksom två. Vi spelade faktiskt remaken av Diamond and Pearl som vi inte blev klara med.
Men vi är i slutet båda två.
Ja, jag tror inte att, jag vet inte om jag har klarat alla gymmen. Jag kanske har ett gym kvar eller något sånt. Men sen så körde vi började ju på Scarlet and Violet, men det dog ju också.
Ja, det dog fort, för det var inte roligt.
Ja, men vad spelar du, en eller två kvällar?
Det räckte.
Jag ville ju inte fortsätta, men det var säkert något annat spel som kom ut.
Det var säkert mitt fel.
Nej, men jag tänkte att vi skulle spela tillsammans. Och sen försvann min partner, så att då var det inte lika kul längre.
Så det var mitt fel.
Till viss del, ja. men det här ska jag verkligen hålla i, för nu... Och det är på emulator också, man kan ju säkert liksom skriva in typ att ja, men jag vill kunna få den här Pokémonen även om jag inte kan byta med någon och lite sådana grejer. Men jag lär ju inte liksom maxa Pokédexen, det orkar jag inte.
Men det är få gånger som jag har maxat den, om jag ska vara helt
ärlig. Jag har aldrig maxat Pokédexen, jag har aldrig lyckats få alla Pokémon. Jag var nära på Pokémon Röd, jag hade typ Venusaur kvar och Mew då. Och sen så var det min syrras kompis sparade över min sparfil.
Min längsta och största sparfil i Pokémon Blå, där gick jag liksom upp i maximal nivå med min Vaporeon. Och då hade jag också riktigt många Pokémon, jag kommer inte ihåg liksom hur många det var sammanlagt. Men det är ju några som man måste föra över också.
Ja, vissa måste man föra över.
Jag har aldrig brytt mig så mycket om Pokédexen. Jag är alltid typ av, det här är mitt team, det är dem jag använder.
Jag är också med sån.
Ja, så jag har aldrig bemödat mig. Sen hade jag direkt många att byta Pokémon med heller. Så jag gav upp om Pokédex-biten ganska tidigt.
Mm. Ja, det är ju svårt att få liksom alla. Så att det är inte det lättaste. Någon gång har jag tänkt så här, men det ska vara kul att ha alla Pokémon. Men sen i de nya spelen så finns ju inte, det är liksom ingen 100% i Pokédex heller. Utan det är väldigt regionspecifik. Och då är det så här att, ja, men jag förstår ju varför. Det är liksom, alltså att ha liksom över 1000 monster i ett spel med unika animationer, det är liksom, det känns inte rimligt, men det är synd att man inte kan få alla i ett spel.
Ja. Men det inget slår Pokémon Silver.
Nej, jag tycker också att generation 2 är den bästa.
Det var liksom mest om generation 1.
Det var verkligen så här typ att vi tar generation 1 och sen så gör vi det bara större och bättre. Och det här typ så här klockan, liksom in-game-klockan, så det var ljust och mörkt. Och liksom,
det
så
var uppfriskande typ, naturligtvis.
Och du hade de här hela telefonerna så du kunde möta liksom, tränare igen. Och sen bara det att när man väl är klar i Johto så kommer det till Kanto igen. Och man bara, what?
Det var så häftigt. Jag bara, jag är här igen!
Ja, och sen man liksom får möta då Red uppe på det jävla berget sen. Liksom, och en jävla yber-testosteron-pumpad Pikachu. Liksom. Och man bara, what? Sen level 8. Det liksom, det var fantastiskt.
Ja, det är en av de coolaste stunderna jag har varit med om i hela mitt liv i spel faktiskt.
Och så när musiken drar igång där liksom med battle-tema så man bara såhär, oh my god, man typ, hur gammal var jag då när jag spelade Pokémon Guld? Typ 10?
Usch,
9-10.
Jag vågar inte tänka på det.
Nej, det var häftigt. Det var skithäftigt. Men vi kommer säkert prata mer om vår Pokémon-resa framöver. Mm. Nice att spela på Steam-decken faktiskt, det är riktigt nice.
Ja, det är kul att spela på 3DSen igen också.
Mm. Jävlar vad 3DSen är liten ändå.
Det är den.
Den är verkligen miniliten. Jag kommer inte ihåg att den var så liten.
Nej, men alltså, jag tänkte ju först att jag skulle spela på min Game Boy Advance, men så kände jag att jag orkar inte hålla på och byta batterier och mecka som en jäkla fåne. Någon måtta får det vara, så jag frågade Jimmy om han hade liksom sin laddare nära till hands, för jag vet inte riktigt vad min är för någonstans. Så då startade jag liksom upp det idag på lunchen och sen så var jag igång.
Ja, jag har min new 3DS XL och jag tycker om den, men jag tycker skärmen är så jävla dålig.
Mm, och nu är det så länge sedan jag spelar på min 3DS. Man är ju van med skarpare skärmar nu.
Ja, jag kan liksom dra mitt bankkort mellan pixlarna så lågupplöst det är, den känns det som.
Ja, nej, men det var väl allt vi hade för idag. Ja. Avsnitt 569, tagning 2. Så får vi hoppas att Douglas kan vara med snart igen också, blir lite prata om Civ 7 och säkert lite mer sportspel och sådana grejer, för det pratar vi alltid om när Douglas är med. Men ni hittar som vanligt oss på spelsnack.com. Där finns alla länkar till det finns. Ni kan mejla till oss på kontakt@spelsnack.com eller skriva i kommentarerna på loading.se eller på Spotify, vilket är ärligt talat det enklaste sättet för oss att se dem, men det funkar ju oavsett vad ni gör, Twitter, Instagram, Facebook. Även om Facebook kollar vi inte så ofta på det sättet. Jag tror Oliver har mest koll på Facebook faktiskt. Men om inte annars så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Nu höll jag på att göra samma sak.
Nu gjorde vi, ja, nu är exakt samma grej. Ja, Amanda, vad vill du säga?
Ja, men i förrgår, det vill säga idag när vi spelar in, så har det eventuellt sista skämsagan-avsnittet släppts. Det är avsnitt 115. Och vi har helt enkelt, eller jag har valt att lägga skämshögen på is. Det kan ju vara att det kommer tillbaka någon gång, men just nu känns det liksom som att tiden är otillräcklig, och med studentlivet till exempel så känns det ju liksom som att man aldrig är helt ledig, och man har en massa andra åtaganden som lite grann kommer i vägen också. Och vi måste ju också naturligtvis prioritera den här podden i och med att det är en podcast som kommer ut varje vecka. Så det känns som rätt beslut. Så man får jättegärna lyssna på det avsnittet. Det är nästan 3 timmar långt.
Ja, det får man göra. Jag är med. Mm,
det är du. Mm. Den evige gästen.
Ja, precis.
Jag kände aldrig att du var med på riktigt.
Nu är det slutgästat. Ja, men med det sagt så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Puss i ömsken.
Hej hej!